Caroline har alltså blivit kal när hon och Berta kommer till det märkliga sagolika slottet Rosengåva. Men det är fortfarande samma förföriska och oemotståndliga person. Båda tvillingarna Arild och Rosilda blir förälskade. Liksom den franska flickan Leonie som är på besök. Alla andra är mer eller mindre betagna.
Jag tror att det är det här att när hon ger en all sin uppmärksamhet, då känner man sig som liksom det enda som finns i hennes värld. Att man får så himla mycket odelad uppmärksamhet.
Det här är Agnes Larsson, hon är 17 år och kommer från Stockholm.
Och det, hon har så mycket utstrålning och så mycket livsglädje. Men jag skulle ändå, jag tror att om man lär känna henne lite djupare så tror jag nog att man inte skulle bli lika förtjust i henne. För hon är ju ganska osäker av sig och hon känns ju lite falsk på något sätt ibland tycker jag.
Vet du, Silda? Jag har aldrig känt mig så lätt till sinnes som den här sommaren.
Carl hade ju en del av Caroline med sig. Och en del, han var inte riktigt som en hård, sträv kille av sig, utan han var med den här ödmjuka tjejen med i det hela.
Säger Amalia Sandelin.
Då var ju hon med lite hela tiden som en tjej. Och då blev de väl förälskade henne på grund av att hon var så himla naturlig av sig på något sätt.
Att hon liksom var varken kille eller tjej kan man säga. Att det var det som de blev förälskade i.
Den här...
Mm. Eller både. Ja. Varken eller både och. Ja. Eller liksom.
Ja.
Men alltså, jag tror att de blev förkär i hans personlighet. Att liksom... Att de blev kär i att han är som han är. Och liksom inte är någon annan, utan att det är det de blev kär i och inte själva kärnet de blev kär i.
Linnea Estman, 12 år, om Carl eller Carolins dragningskraft.
Så Rosilda blir inte kär i en kille, utan hon blir kär i liksom Caroline som person, eller Carl då.
Mm.
Och likadant för Arilda. Mm.
Men tänker du någon gång att det är synd om Carl, Caroline?
Jo, ibland. Alltså, du måste ju, om två stycken är kär igen och så den ena får vara förälskad och den andra får inte. Det måste ju kännas ganska jobbigt. Och egentligen så får ingen av dem vara kär i någon av dem. Så det är lite... Mm. Det är lite jobbigt att läsa. Man vill så gärna att det ska gå bra och så går det inte överhuvudtaget. Man blir så ledsen.
Och hur hade du velat att det skulle gå?
Men att så här, för Rosilda gillar honom väldigt mycket och, men det är ju Arl också så ja, det skulle ha funnits två, en som Caroline och en som Carl. Så båda hade blivit lyckliga alla sina dagar.
Vad är det som står i vägen här egentligen? Är det den besvärliga Carl eller är det våra föreställningar om hur allt ska vara? Att bara två stycken kan vara ihop. Och helst ska det vara en kille och en tjej. I Carl kanske modernare än vi tror. Leia Latifa.
Min första tanke är ju att Carl kommer som en frisk fläkt. Såklart. Och det visar väl bara också människans behov av vissa... Att få vissa känslor besvarade och att få en viss typ av uppskattning. Att alla vill gärna ha det här lite sagolika som det händer på Rosengåva. Och att... Det kanske är snarare en person som kan utnyttja situationer på det sättet som man gärna förälskar sig i. Sen såklart att om Caroline har ett väldigt spännande ansikte som hon kan göra till både ett så kallat manligt och kvinnligt ansikte, så är det klart att varför skulle inte då, för att det är ju det yttre som man kan säga är manligt och kvinnligt, och då varför skulle man då inte kunna falla för något som faktiskt kan vara både och?
Rosilda, Carl är inte rätt man för dig. Han spelar bara roller. Han är ingenting för dig.
Han blir ju den romantiska romanen. Samtidigt som han också är anpassad till dem. Han är ju faktiskt där för att vara deras sällskap. Och så på ett sätt så är ju han skapad lite för att de ska kunna bli lite förälskade i dem. Och det lyckas ju. Vem kan inte bli förälskad i någon som börjar dansa med en första gången de träffar en?
Du kommer att förföra alla flickorna i byn.
Det Hoppas jag.
De blir förälskade i föränderligheten kanske. För Caroline står ju aldrig stilla. Hon innebär ju rörelsen vidare. Hon innebär att det händer någonting.
Mia Österlund är barnlitteraturforskare på Åbo universitet. Hon har skrivit om förklädnad i ungdomsromanen och då just om Gripes skuggböcker. Och Karl, eller Caroline.
Kanske det betyder att kärleken bara är en illusion. Att man projicerar sina egna önskningar och behov på en annan. Att Caroline kanske bara är en projektionsyta för alla andras begär.
Man hittar det man vill hos henne.
Det gör man helt säkert. Hon är en mycket rymlig karaktär.
Tänker du fortsätta sura länge till? Vad är det med dig?
Jag är trött på han, bror.
Du är trött på mig.
Jag är trött på dina förklädnader. Kom an då, lilla syster. Va? Kom igen då. Du tar aldrig någonting på allvar. Du struntar i vad som händer med andra. Du bryr dig inte ens om du sårar någon. Du vill bara ha ett spännande liv.
Jag skulle ha väldigt svårt att ha en kompis som Caroline, för eftersom att hon hela tiden känns som försöker trycka ner Berta lite eller ge Berta dåligt samvete eller så här.
Agnes Larsson, 17 år.
Men hon verkar inte riktigt tänka på hur det sårar Berta. Och jag vet inte, jag skulle inte tolerera det Berta får stå ut med.
Berta vet att hon och Caroline kanske är systrar. Ändå ska hon ständigt låtsas att det är hennes bror Karl, som alla på slottet Rosengåva verkar gå runt och vara lite små eller stor förälskade i.
Caroline, hör på mig nu, sa jag. Tycker du inte att det räcker att klara av dina förbindelser med Arild och Rosilda? Blir det inte lite för mycket med mig med? Varför säger du så? Ja, därför att det känns så. Du är så ond på mig. Du är svartsjuk. Men vore det så underligt i så fall, sa jag. Lightning never strikes anymore, but I can't make it rain, because it would only
lightning again. Berta är svartsjuk. Hon vill ha Caroline för sig själv. Men vad är det i så fall för känslor som Berta har för Caroline?
Caroline är inte så fascinerad av Berta som Berta av Caroline, och när Berta gör sig så känslomässigt involverad i Caroline så får hon ta så mycket mer ändå.
Leia Latifa funderar vidare. Vem står man ut med så mycket ifrån? Kanske bara den man är kär i. Men om det är en syster, eller kanske en syster.
Det är väl kanske det som de har, att de är syskon, som gör att de kan klara av det, för att de kan få älska varandra. För att de kan sätta syskonkärlek som benämning på kärleken istället. Mm. Men samtidigt så har ju Berta, på något sätt så känns ju det. Det känns som att Berta också är lite attraherad av Caroline på många sätt också. Hon beskriver gärna ansiktet och hur allting spelar och hur ögonen lyser. Och...
Men det skulle bli knäppt, det går inte.
Varför det?
Nej, men de är syskon.
Det tycker jag är härligt. Det är helt underbar tolkning. Och den passar väldigt bra i hela det här berättarmönstret också av förälskelseintriger. Det är klart att Berta kan vara lesbisk och förälskad i Caroline. För det förklarar ju helt mycket också hennes väldigt starka moraliska reaktioner. Det är ju svartsjuka då. Hon vill ha Caroline för sig själv. Och visst finns det ju mycket ett sånt moment i kvinnlig vänskap. Ett förälskelsemoment som man kanske inte lever ut, men som ändå är en spänning i den här relationen.
Berta blir ju lite förälskad i Rosilda också. Mm. Också för att den här personen är så fascinerande. Men absolut så tror jag att hon är förälskad i Caroline, men hon kan sätta syskonkärlek på det. Och just därför så blir det inte ett problem.
Det handlar om vem som läser och vem som tolkar. Klart att Berta kan vara lesbisk, sa barnlitteraturforskaren Mia Österlund. Det går ju inte, tyckte Linnea Estman. Men vem bestämmer? Så fort en bok lämnar författaren är det vi som avgör vilken berättelse som berättas.
Berta har en underbar bror, vet Berta det? Karl är den värdefullaste människa jag träffat.
Vem skulle du säga är mest maskulin?
Mest maskulin? Ja, alltså det här, jag tycker det är ganska... Hon jobbar ju mycket med stereotyper helt enkelt. Där att det här med den här frånvarande fadern som Caroline desperat försöker få någon slags kontakt med Berta också. Men Berta har väl kanske gett upp?
Jag tycker nog faktiskt väldigt mycket om Bertas pappa.
Även om Mia Österlund säger att Maria Gripe leker mycket med stereotyper för att dramatisera sin berättelse, så finns det saker som sticker ut. Hur maskulin är egentligen Bertas frånvarande pappa? Han vill helst fly från bestämmandet. Och är han ändå inte ganska mjuk? Linnea Estman.
Han är väldigt omtänksam och hela tiden är han så här väldigt snäll. Det tycker jag är härligt. Väldigt snäll människa.
Och sen Bertas bror Roland så är väl en alldeles typisk maskulin kille som alltid är liksom stark och aktiv och så vidare. Så där jobbar hon ganska mycket med stereotyper. Utom då Arild till exempel, som är då den här nya mjuka pojken och som förstås då... Det är så lustigt det här med maskulinitet, att så fort man skriver om maskulinitet på ett lite annorlunda sätt så kommer det här homoerotiska in i bilden. Att det är väldigt svårt att omskriva roller, att då tolkar vi det genast som någonting erotiskt. Det blir väldigt lätt så.
Agnes Larsson om Arild.
Det beror ju på hur man tolkar liksom maskulin. Om man menar en person som är ärlig och tar för sig eller som är stark. Jag vet inte. Nej, jag skulle nog inte riktigt våga säga om man är maskulin eller inte. För jag känner honom inte tillräckligt bra.
Amalia Sandelin.
Det är väl i sådana fall Caroline som är mest manlig av sig på något sätt. Med den här... Personen vet vad hon vill säga ifrån på sitt sätt. Och de tar det på något bra sätt. Så, men det är svårt att säga vad manligt är också. Så, för det finns så många olika sidor av manligt.
Om du skulle titta på Arild och Rosilda och Berta och Carl Caroline. Vem är maskulinast av de karaktärerna?
Oj. Ja, det är svårt. På något sätt så... Det är jättesvårt att veta faktiskt.
Vem är femininast då?
På något sätt så skulle jag säga att... På något sätt så tycker jag ändå att det är Caroline som är femininast. På många sätt. För att det är hon som är så... På något sätt väldigt... Hon är väldigt listig. Och hon är väldigt... Hon vet precis hur hon ska spela ut roller. Och hon vet ju också precis hur hon ska... Hur hon ska ta kommando över situationer. Och hon utnyttjar gärna alla sina egenskaper. Hon kan spela jättefeminin. Hon kan spela väldigt maskulin. Om hon vill... Och jag vet inte om man kan säga att det är feminint att kunna göra så. Men när hon väl bestämmer sig för att vara feminin så är hon extremt feminin. Vilket inte Berta lyckas vara riktigt.
Hon kanske är både mest maskulin och mest feminin.
Ja, på något sätt. För att det är hon som är mest av allt.
Det finns kanske ändå någonting könsligt odefinierbart hos alla personer i skuggböckerna. Leia Latifa funderar ett tag kring frågan... Om tvillingarna Arild och Rosilda och hur könskodade de är.
Innan man får träffa dem som läser så får man ju höra om deras bakgrund. Vilket gör att man har bestämt för att okej, det här är specialfall. Man ser dem inte som kön. För att också när man har hört att en person är väldigt märklig. Man har hört att den har en traumatisk bakgrund. Så på något sätt så hamnar könet i andra hand då. För att det inte är det viktigaste. För att man har redan fått en väldigt bestämd bild av en person. Man behöver inte sätta den i ett könsfack.
Men ifall man skulle slå ihop dem, då skulle nog det vara en bra manlig person.
Arild och Karl menar du?
Ja.
Arild är den metrosexuella mannen, eller möjligtvis den homosexuella eller bisexuella mannen. Caroline är kanske bortsen. Rosilda den ljuva flickan. Men hon blir ju ändå förälskad i Karl som är en flicka. Finns det något bisexuellt hos henne då? Eller kanske bara sexuellt? Och de andra då? Lydia som är Arild och Rosildas mamma och som överger dem och föder Caroline utomäktenskapligt med Bertas pappa. Vem är hon? Inte den konventionella mamman i alla fall. Den konventionella mamman överger inte sina barn. Och alla de andra bestämda och drivande kvinnorna, inte är de direkt könsstereotyper. Mia Österlund igen.
Hela den heterosexuella matrisen och allt det här bygger ju på att det hela tiden finns någon som knackar på dörren där och vill vara med. Och det här sker ju också i texter då. Speciellt när du försöker bryta upp mönstret av maskulinitet och femininitet, kvinnligt och manligt.
Du får förklara den heterosexuella matrisen för de som inte vet vad det är.
Den heterosexuella matrisen är som ett grillgaller som där gallret är de könsroller som man har bestämt att är acceptabla, alltså manligt och kvinnligt, och då ska vi hålla oss inom ramarna och inom gränserna för det. Men i ett grillgaller så finns det alltid de här luckorna där det kan sippra igenom annat, och då har vi liksom alla varianter där man mera kan se på kön som en glidande skala, att du kan vara, liksom, välja att vara lite kvinna eller mera kvinna och lite man eller mera man eller någonting däremellan, att du inte ens behöver bestämma dig för att kön kan vara en glidande skala. Att man är människa i första hand och sen är man könsidentitet, och då kan man i Gripes skuggböcker så kan man faktiskt lite grann välja att är jag kvinna eller man, och hur mycket kvinna eller man är jag, hur konventionell är jag, och då har du som Bertas mamma i ena polen som den väldigt konventionella och Lydia som den väldigt okonventionella, att vi har hela tiden representanter för ytterpolerna på den här glidande skalan.
Hela den här serien är liksom full av kvinnor som bestämmer egentligen. Eller de som är de mest framträdande är egentligen bara kvinnor. Hur tror du, eller hur påverkar det dig? Är det något du tänker på?
Jag har faktiskt inte ens tänkt på det. Men det kanske är för att min värld också består av kvinnor som bestämmer ganska mycket. Så att det är egentligen inte så ovanligt för mig. Men visst, det är säkert också därför kanske att jag tycker så mycket om böckerna. För att jag kan känna igen situationen i det. Och det är väl kanske också därför jag har väldigt svårt för mamman, Bertas mamma. Som är en sån mjäkig person. Som är en mamma som inte jag känner igen någonstans.
Alla som jag har pratat med tycker jätteilla om Bertas mamma.
Stackars Bertas mamma. Det är väl för att man är liksom lite rädd att känna igen sig i henne. Ja, men man kanske vill skaka om människan då och säga att liksom, gör någonting. Om det inte hade funnits en sån gestalt, när det här ändå handlar om flickfrigörelse, så måste det ju finnas en sån här motbild och, som man kan titta på. Att så här kanske jag inte vill ha det.
Men i de här böckerna, vilka är egentligen friast, männen eller kvinnorna?
Båda är nog könsfångar. Det är så de skildras i sitt 1910-tal. Men samtidigt så...
Hur då? Kan du exemplifiera?
Jag kan exemplifiera med att de ändå är bundna av de konventioner som råder just då. Som Berta som inte får sin cykel. Bertas bror som får sin cykel och så vidare. Så på en rent konkret nivå handlar det om vilka möjligheter man ges. Och vilka möjligheter man vågar ta. Men samtidigt framställs nog flickorna och kvinnorna som de med störst förändringspotential, att det är liksom de som ska ta på sig det här med att förändra världen. En tung uppgift.
Arild är nog inte så intresserad av flickor. Jag menar, han är inte som Bertas bror.
Du lyssnar på P3 Dokumentär. Idag pratar vi om Maria Gripes skuggböcker. Där förklädda flickor ger upphov till förvecklingar och förvirringar. Det blir en lek med kön och könsroller, förälskelse och homoerotik. Mia Österlund på Åbo universitet har forskat om förklädda flickor i ungdomsböcker.
Det finns en flirt med det homosexuella, homoerotiska där, men för Gripe är nog ändå det där med att vara människa det centrala, så det stannar väl vid en läsmöjlighet där, vilket är vackert så, det räcker tycker jag.
Men finns det inte någonting, liksom, det finns ju någon slags homosexuella drag hos Aril i alla fall?
Mm, absolut, absolut. Han är ju som sinnebilden för det homoerotiska. Men där har vi ju det där då igen. Då blir det ju lite lustigt att varför ska det alltid vara pojken då? Att är det liksom så svårt att skildra lesbiskhet då? När hon ändå är så inne på det här med flickor. Så varför då enbart omskriva maskuliniteten på det sättet? Då tycker jag att jag blir mer förtjust av den här tolkningen av Berta som, ett sånt porträtt.
Men liksom, i skuggböckerna, vad finns det liksom för vad finns det för homonormativitet där?
Man kan säga så. Ja, finns det. Det finns en lek där. Hon flirtar nog hejvilt med den aspekten utan att ändå våga liksom steget ut där.
Queer-teorin lanserades efter det att Maria Gripes skuggböcker kommit ut. Det var ju 1990 som Teresa de Lauretis först myntade begreppet. Begreppet som väl kanske har lika många meningar som användare, men som handlar om att utmana gängse normer kring kön, könsroller och sexualitet. Queer-teorin ifrågasätter vårt biologiska kön och menar att vår identitet är flytande och ständigt återskapar sig. Det behöver inte alls finnas endast två kön, och det behöver inte alls finnas endast två eller tre sexualiteter. Inget är hugget i sten. Vi är alltid omformningsbara. Trots att Maria Gripe knappast tänkte kring det här när hon skrev Skuggserien, så känns både kön och sexualitet som någonting flytande i de här böckerna. De är liksom märkligt queera, om man vill.
Det är svårt det här med queer. Det finns ju liksom ingen fast skala eller måttstock på hur queer någonting är. Men jag tycker ju nog att det här är på den försiktigare sidan. Men å andra sidan så en motfråga. Visa mig en ungdomsroman som är riktigt queer. Det kommer några antydningar sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Men det är svårt. Det är otroligt svårt att skriva queert. Det är svårt att bryta heteronormativiteten. Och det här handlar ju mycket om det att innan det händer någonting konkret i samhället så är det svårt också att skildra någonting. För det blir så väldigt utopistiskt och det är lätt att det blir otrovärdigt om man liksom frångår de här könsmönstren allt för mycket. Då blir det bara utopi.
Hon kanske är olyckligt kär, sa jag, och menade allvar. Men Caroline försökte skämta bort det. Skulle man tappa aptiten av olycklig kärlek, menar du? I så fall skulle jag ha svultit ihjäl för länge sedan. Jaså, är du olyckligt kär? Ja, visste du inte det? Hon iakttog mig spefullt och tillade, det har jag alltid varit. Så sorgligt. I vem då? Mig själv förstås. Har du inte märkt det? Jo, men i så fall kan det väl knappast vara olyckligt. Caroline suckade djupt. Jo, det är ett mycket olyckligt förhållande. Det är nämligen stört omöjligt att få mig till att besvara mina känslor för mig. Det är ytterst komplicerat, ska jag säga. Det låter så. Hon stirrade utmanande på mig. Du tycker inte jag är riktigt klok, och i så fall har du förmodligen rätt.
Queer betyder konstig, eller galen, kanske.
Hon kunde ju inte bara komma hejande, här kommer jag, Caroline, hurra, det finns ingen Karl. Du måste ju tänka på alla stackare som har varit förälskade i den där Karl. De kan ju få slag, sa jag. Är det bättre att jag kommer sättande som den där Karl, menar du, och bekänner att jag egentligen är flicka? Tror du att de blir gladare då? Nej, det gick naturligtvis inte heller. Om du skriver ett brev då? men hon ruskade på huvudet. Hon ville vara med själv och se dem i ögonen. Inte fegt hålla sig undan. Det måste vara bättre för dem att bara stå inför fullbordat faktum. Jag är inte säker på det, sa jag. Men det är jag. För nu vet jag vem jag är, Berta. Nämligen alldeles samma människa oberoende av kön. Jag är inte ett dugg rädd för det här. Och jag har på känn att det är dags nu.
Men vad säger det om könet? Att en flicka som är utklädd till pojke krossar hjärtat på både män och kvinnor. Vad eller vem är det då som de blir kära i? Leia Latifa.
Alltså just det här bevisar ju att det inte har någon betydelse alls. utan att det snarare är drag som man uppskattar.
Vad säger det om kärleken? Det säger att kärleken kompliceras av att vi sorterar in varandra enligt två kön. Och då ska vi komma ihåg att det här med att sortera in människor i två kön, det är ingen självklarhet. Det var något som uppkom på 1700-talet ungefär. Tidigare så levde man enligt enkönssystemet. Att man såg människor som tillhörande ett och samma kön, men som en del hade könsorgan som hängde utanför och andra var inåtvända. Så det där liksom, vi kunde dela in världen på så väldigt många olika andra sätt också. Och det är nog det som komplicerar hela det här romantiska kärleksbygge som vi västerlänningar håller på med.
Men vad är det de blir förälskade i då? Eller vem är det de blir förälskade i?
Den frågan får vi kanske aldrig svar på. Kanske är vi alla som Caroline och blir bara kära i oss själva. Och det vi ser av oss i andra.
Jag tror jag skulle vilja vara vän med Carl på ett sätt. För han verkar vara med den här lugna typen och vet. Leva i nuet men ändå veta vad som kan komma. Men samtidigt skulle det i och för sig vara kul att ha Caroline som en kompis. För hon är mer den här fartattiga personen som gör så att man kanske skulle göra saker som man inte annars skulle ha gjort.
Men hur hade du reagerat om du hade blivit kär i någon som var kille och det sen hade kommit fram att det var en tjej?
Först hade jag nog blivit väldigt besviken att jag inte hade fått reda på det med en gång. Men ändå så måste ju den här personen haft en anledning. Och om det nu var en tjej, då får jag gilla en som en kompis och skippa kärlekssnacket. Men alltså, det är ändå synd. För man, om man verkligen är kär någon, då är det så. Men alltså.
Men tror du hade blivit liksom känt dig lurad? För Aril till exempel, blir ju, när han får reda på att Carl är Caroline, så blir ju han... Ja, han blir ju jättearg, liksom. Kan du förstå det?
Jo, det skulle jag nog också blivit. Alltså först, sen när man tänkt över det här, då skulle man kanske ha förstått. Men först skulle jag också blivit så här jättearg, inte vilja prata med den här personen, liksom. Att den hade sviken och känt sig så här. Jag skulle även blivit arg på om det fanns en kompis som varit Berta och liksom vetat om det här hela tiden. Och känt mig så här att alla är med på det här och jag var enda som inte visste det och... Skulle bli jättearg och ledsen.
Böckerna slutar i en upplösning. Eller en återgång till heterosexualiteten och heteronormen. Carl blir Caroline, en flicka. Och Arild står där. Med en kärlek till någon som inte finns. Eller? Amalia Sandelin.
Han blev säkert lite sur då. För han hade fått en bild av att... Carl är den här snälla, han vet vad han har honom och sen är han plötsligt en tjej. Och då blir han nog väldigt osäker av sig och börjar tappa sitt självförtroende. Men jag tror det nästan hjälpte honom att sen bli starkare i självförtroendet igen. Han blev nog väldigt stark av att veta att alla är inte så som man tror sig vara och att... Det kanske inte finns någon vän som är så där himmelsrik, drömlik person som Carl. Utan att det finns andra sidor i personer också. Som man inte kanske ser första gången. Eller man ser det när man kommer med djupare relation. Och när man vågar lita på varandra och vågar säga vad man tycker.
I slutscenen i boken Skuggornas barn står Caroline, Arild och Rosilda vid en stor eld. De skrattar och hör ihop, tänker Berta. Själv står hon inne i slottet bakom murarna och betraktar de lyckliga tre. Leia Latifa.
Jag uppfattar det som att Berta tycker det är väldigt jobbigt att vara där. Men samtidigt också vill hon ju inte åka därifrån, för att hon dras ju också med i allt spel. Och det är klart att hon har ju också samma, hon fascineras ju lika mycket av Carl, eller av Caroline, men också sen även av Carl. Så att det är klart att då kan hon ju inte lämna det heller. Och då, ja, på något sätt så gör hon väl en värdering i att det är värt mer att stanna kvar och kanske inte må jättebra än att åka hem och få vara utan Carl och Caroline.
Den sista boken i skuggserien heter Skugggömman. En skugggömma är en spegel. Och där är det Caroline som berättar. Plötsligt får vi hennes perspektiv på det som händer. Och lite det som har hänt också. I henne finns en mängd människor och ett ständigt sökande efter människan. If every angel's terrible, then why do you welcome them?
Men vem tror du att Caroline är förälskad i då?
Ja, sig själv. Nej, jag vet inte. Hon är ju så undanglidande där. Så.
Barnlitteraturforskaren Mia Österlund igen.
Jag tror ju kanske inte riktigt att hon är så förälskad heller. Alltså hon kanske är det sen i den här Adam som kommer här på slutet. Men det intar ju verkligen inte någon stor roll i det här. Det finns ju hela tiden den spänningen med Arild, men inte hon förälskade honom heller. Utan det är nog mera en lek och ett prövande som handlar om hennes egna känsloutveckling och hennes egna sexualitet.
Det här stycket är från Carolines bok Skugggömman. Hon skriver ett brev till sig själv om en episod när hon fortfarande var Carl.
Men då fångade han din blick och behöll den i sin. Du blev stående framför honom. Han reste sig också, tydligen lika fängslad av dina ögon som du av hans. Han tog dina händer och där stod ni sen med blickarna förlorade i varandras ögon medan tiden gick. Så vaknade du till, drog hastigt åt dig händerna och försökte gå din väg. Men han hejdade dig omedelbart. Ni är förklädd, sa han. Ni är kvinna. Märkvärdigt nog tog du inte illa upp, men du försökte gå. Då visade han dig låset. Du låtsades ointresserad men kunde ändå inte ta ögonen från hans hand som skruvade fram bokstav efter bokstav tills de tillsammans bildade namnet Adam. Du förstod att det var hans namn och när han frågade efter ditt svarade du: jag heter Caroline. Adam betyder människa, sa han sakta och såg på dig med sina märkvärdiga ögon.
Men om Adam betyder människa, betyder det egentligen inte heller att detta är en man. Alla Gripes böcker är fyllda av symboler och Adam skulle lika gärna kunna vara en symbol för att hitta sig själv. Hitta människan i sig, bortom kön.
Då håller man ju det väldigt öppet också just när det gäller Carolines sexualitet. Och det är ju verkligen befriande att vi inte behöver låsa henne. Och det tycker jag är fint med den här texten. Att vi behöver inte hitta det där entydiga svaret. Utan man kan läsa Adam som en symbol, som du säger, för det mänskliga. Och då har det ju skett någon slags förening då mellan de två olika elementen som hon jobbar med. Det kvinnliga och det manliga. Att hon ser liksom ett sån här en hoppfullhet i hur det ska gå.
När Caroline avslutar sin bok skriver hon så här. Farväl Berta. Farväl Arild och Rosilda. Farväl Ingeborg. Farväl ni alla kära. Det här är sista sidan i min bok. Förmodligen den enda bok jag kommer att skriva. Och därför vill jag tacka er. Ty utan er hade mitt liv aldrig blivit vad det blev. Och vad det nu ser ut att kunna bli framöver. Ja, jag älskar er. Och jag önskar att ni allesammans kunde känna mitt leende nu. När jag tänker försvinna från scenen ett tag. För att lära känna en ny människa i mitt liv. Jag måste ta mig tid till det. Han har väntat på mig länge. Och hans namn är Adam.
Ja, jag ser den ju ändå nog som en del av sitt 80-tal. Men att kanske modern i den bemärkelsen att den nu känns väldigt fräsch igen att använda när man tänker ur ett queer-perspektiv till exempel. Att den är som gjord för det. Så på det sättet modern, att den är verkligen ingen text som har stannat i sitt 80-tal, utan den är nog en modern klassiker som vi bär med oss.
Det är ju, alltså nu när jag läser dem uppfattar jag dem ju nästan enbart som en känslobok, att det bara är relationer och känslor som det skrivs om, och så använder de lite händelser för att kunna skriva runt det. Och på det sättet så känns det ju, människor känner ju likadant idag. Eller jag kan känna likadant som de flesta karaktärerna ibland. Och det är ju, jag vill ju ändå kalla mig en modern människa. Så att absolut, den är ju inte gammaldags på något sätt.